Bevara Gud ditt ord för Satans lögn och mod, för all den villolära som tar från dig din ära. Låt ordet tid utsprida i hela världen vida. Amen. Att studera teologi, det är ämnet för denna inledande föreläsning. Den inleder de här dagarna studium. Den inleder också studieåret vid Biblicum, studieåret 83-84. Och då kanske många av er tänker att det är då ingenting för mig. Jag studerar inte teologi vid Biblicum. Så varför har jag egentligen kommit hit för denna inledning? Jag skulle vilja säga, ja, jag tror att så gott som alla av er, åtminstone de flesta, studerar faktiskt teologi i Biblicum. Det är nämligen inte bara de studenter här som finns på platsen och som studerar här år ut och år in för att bli väl skickade att kunna utlägga skriften, kunna predika Guds ord. Det är inte bara de som studerar vid Biblicum. Och det kommer ni att förstå vart efter det här föredraget fortskrider. Jag ska försöka att förklara vad det innebär att studera teologi. Och när man har förstått vad det innebär, då förstår man att alla som är ivriga att rannsaka den heliga skrift, alla de är teologistudenter. De studerar teologi. Och många av er gör detta vid Biblicum på det viset att ni ofta lyssnar till kassettundervisning, ofta kommer till föreläsningsdagar och ganska ofta läser de publikationer och den tidskrift som kommer härifrån. Att studera teologi, det är, kan man säga, att lära känna den enda sanna guden. Teologi i egentlig mening, det är ju läran om Gud. Att lära sig någonting om Gud, det innebär också att lära känna Gud. Den enda som är sann, den enda som finns, den verkliga Guden. Och när det är sagt så förstår vi att en verklig teolog kan endast vara den som tror. För att känna Gud gör icke den naturliga människan. Den som inte tror, den som inte är omvänd, kanske kan ha en hel del kunskaper, kan ha läst ett och annat, men känner inte Gud. Är främmande för den sanna Guden. Tror honom inte, tackar honom inte, förstår inte med vilken Gud hon har att göra, med vilken Gud hon ska stå inför på räkenskapen. Då lever inte i gemenskap med honom, för tröstar inte på honom. Nu är läran om Gud, den enda sanna guden, en lära som endast kan hämtas från skriften. Och det är därför som vi endast genom skriften, endast genom ordet från Gud, kan få rätt kunskap om honom och kan föras till tro. Syftet med all sann teologi, det är att vi ska tro, eller att vi ska bli visa till frälsning. Aposteln skriver, allt det här har blivit uppskrivet. Ni har fått dessa heliga ord för att ni ska tro att Jesus Kristus är Messias och så. Det är alltså syftet. Många har tappat bort detta när de tänker på att studera teologi. Och man kallar många för teologer som inte alls är teologer. Och en del som är verkliga teologer, kanske enkla lekmän, de vet inte om det. Och de vågar inte tro att de är teologer. Och de tänker att det kan bara vara några märkvärdiga specialister som har rätt att kalla sig teologer. Det finns bara en enda teologi som är den rätta. detta den sanna, den bibliska teologin. Och här vid Biblicum lär vi inte ut en rad olika teologier, utan en teologi, den som hämtas från skriften. Om man nu säger att det finns bara en enda teologi, så ska man inte tro att man med detta menar att teologin är en enda såsom ett perfekt logiskt system. Att det är därför som vi säger att den är en enda. Nej, den mänskliga logiken är inte alltings måttstock. Och det är inte med hjälp av förnuftet och vår förståelse som vi kan plocka fram en enda teologi. Och det förstår vi lätt om vi betänker att vårt förnuft har stora problem att förstå många av de bibliska sanningarna. Sanningen i Bibeln går över vårt förnuft. Och vårt förnuft är inte rent och ofördärvat, utan genom synden är det mycket fördärvat. Och därför finns det också i vår förståelse, i vårt mänskliga tänkande, en rad luckor som gör att vi inte kan fatta de djupa bibliska sanningarna. De är så högt över vårt förnuft som himlen är över jorden. Låt mig bara nämna några exempel. Och jag hämtar dessa ur själva centrum i teologin. Människans frälsning, människans salighet, människans lycka, människans eviga liv är någonting som är alldeles ofattbart för människans naturliga förståelse. Att frälsningen eller det eviga livet är Guds nåd alena. Att det bara är Gud som ger oss frälsningen helt av nåd. Det blir för det naturliga förnuftet ofattbart. Det måste väl också bero delvis på människan. Annars slår det ju hela blint, tycker man. Och när man samtidigt i den heliga skrift får lära sig att när det är Guds nåd alena, saligheten och förtappelsen, fördömelsen, samtidigt är människans fel alena, då blir det alldeles obegripligt. Och låter man nu det mänskliga tänkandet försöka rätta till sanningen, styra uppenbarelsens undervisning så att det ska passa förnuftet, då blir det antingen så att man kommer att lära en dubbel predestination. Det vill säga, inte bara att det är Guds förtjänst alena, saligheten, Guds nåd alena, utan också att fördömelsen är Guds fel. Eller om man nu inser att Bibeln är inte så, utan man inser att fördömelsen är helt och hållet människans fel, ja, då drar man den slutsatsen. I så fall är frälsningen inte bara Guds nåd alena. Ja, så blir det när man låter teologin styras och bestämmas av vårt förnuft. Detsamma gäller Gud själv. Om förnuftet ska försöka klara ut vem Gud är, hans väsen, hans natur, så kan det aldrig fatta och förstå vem Gud är. Att han är tre gudomspersoner i ett enda gudomsväsen. Och förnuftet försöker på olika sätt att rätta till det här så att det ska bli begripligt. Och då blir det hela tiden obibliskt. Hela tiden fel. Eller Kristus, vår frälsare, vårt hopp. Att han är sann Gud och sann människa i en person. Förnuftet får aldrig detta att stämma. När förnuftet ska försöka klara ut detta med Kristi natur, Ja, antingen tar man då bort hans sanna mandom, att han är sann människa, eller tar man bort, och det är väl i vår tid ännu vanligare, att han är sann Gud. Men att han är både sann Gud och sann människa i en person, det kan inte förnuftet förstå. Så är detta bara några exempel på de stora luckor som finns i vår mänskliga förståelse av sanningen. I den sanna teologin, där finns det inte plats för mänsklig spekulation. I den sanna teologin sammanställer man inte sanningen utifrån det mänskliga förnuftets måttstock. Man utgår inte ifrån vad förnuftet kan fatta eller acceptera. Den sanna teologin grundar sig på skriften, hämtar all lärdom från skriften och skriften alena. Ja, men hur kan då teologin vara en enda och hur kan den vara enhetlig? Ja, den blir inte enhetlig heller genom att vi utgår ifrån en viss tanke eller ett visst grundmotiv. Många så kallade teologer har skrivit tjocka böcker och försökt lägga fram en enhetlig teologi och tycker sig lyckas någorlunda om man utgår ifrån en viss mänsklig tanke eller ett visst grundmotiv, kärleksmotivet, förbundstanken eller någonting annat. Den sanna teologin utgår inte ifrån någon sån tanke eller något sånt motiv för att på det viset få fram den enhetliga och sanna teologin. Det vanligaste bland moderna teologer är ju att man hämtar sina läror från sig själva istället för från skriften. Man är fiender till skriftteologer, fiender till dem som bygger teologin på skriften alena. Man menar att det håller inte, men människan och hennes tankar håller tydligen som utgångspunkt. Och ni vet själva mycket väl vad som blir resultatet. Vi möter det ständigt runt omkring oss. Vi hör det i förkunnelse som kommer nu och då i radio eller någon annanstans. Det är människoteologi. Man utgår ifrån människan. Man bygger på tankar som människan tänker fram och tycker är lämpliga och passar nu. Den kände ortodoxe teologen Johann Gerhard har formulerat den här satsen: det som inte är uppenbarat i Guds ord är inte teologiskt. Det som inte är uppenbarat i Guds ord är inte teologiskt. Det är utifrån den satsen vi har fått namnet på denna institution, Biblicum. På latin lyder det nämligen: quod non est biblicum, non est theologicum. Det som inte är bibliskt, det som inte är uppenbart i Guds ord, det är inte teologikum, det är inte teologiskt. Skriften är alltså utgångspunkten. Hur ska vi då studera teologi? Vi ska alltså studera skriften. Vi ska utgå ifrån Guds ord. Och hur går det till? Ja, då måste vi verkligen noggrant rannsaka de heliga skrifterna. Och då får vi inte gå förbi skriften sådan den föreligger. Den måste studeras på sina egna villkor. Först och främst så måste man utgå ifrån själva språket sådant det ser ut. Man måste iaktta grammatiken. Och när man hör det ordet grammatik så kanske man ryser och tänker: och jag trodde att jag skulle få höra någonting för min själ och få bli frälst och höra något ljuvligt, gott och trösterigt. Grammatik, usch! Men det är själva grunden för att inhämta och förstå det ljuvliga, gudomliga ordet, att man lägger märke till grammatiken, språket sådant det föreligger. Det rätta studiet av skriften kan kallas för ett grammatiskt historiskt studium. Det vill säga, vi tänker inte in egna tankar, vi utgår ifrån den text sådan den föreligger. Och vi ser på texten i dess historiska sammanhang. Vi ger akt på sammanhanget, vad står det? Vi ger akt på det mänskliga språket. Vi blir inte så överandliga så att vi tänker att vi ska inte bry oss om det mänskliga. Vi ska hålla oss till det gudomliga. Det är nämligen så att Gud har behagat använda sig av det mänskliga språket för att ge åt oss det gudomliga. Så att vi kan läsa det, så att vi kan förstå det. Ett vanligt mänskligt språk som brukar ett mänskligt språkslagar och uttrycksmedel. Ja, vi ska låta skriften själv visa oss hur språket brukas. Vad det är för sorts grammatik? Vad det är för sorts ordvändningar? För sorts talesätt? Och så får vi inte komma utifrån med en förutfattad mall för hur en så helig bok som Bibeln ska använda språket. En del har fått för sig att eftersom Bibeln är en helig bok så använder den grammatiken och språket på ett helt speciellt sätt. Så vi har ingenting att hämta ifrån studium av Bibelns grundspråk egentligen och se hur talesätten och grammatiken fungerar. Men det är alldeles fel. Det är ett jordiskt mänskligt språk som här är använt. Och vi ska se exakt hur det är använt. Hur Gud har behagat det mänskliga språket få tjäna hans undervisning. Och nu är inte heller förnuftet genom detta språkstudium på något vis en domare och en princip som får råda och döma över skriften. Ja, men kommer då inte förnuftet in när man ska läsa grammatik? Jo, det vill jag lova. Om du ska försöka läsa någonting, ta del av en text eller lyssna till det här föredraget och du stoppar ner förnuftet i fickan, så kommer du inte att förstå vad jag säger. Du ska använda ditt förnuft. Du kan inte lära dig grammatik. Du kan inte förstå det ord och uttryck jag använder om du inte använder det förnuft du har fått. Ditt sinne, ditt förnuft. Men inte som domare, utan som tjänare. Inte som herre över Guds ord, utan som tjänare. Förnuftet ska vara en tjänare. Eller för att komma ihåg det bättre så säger jag, förnuftet ska vara en minister och inte en magister. Och då anknyter jag till ett känt uttryck på latin. Det förstår vi och det kan vi minnas. Förnuftet ska vi bruka som en minister och inte som en magister. Minister betyder tjänare. Magister, det betyder herre. Tron kommer av Guds ord. Tron kommer av det hörda. Det vi hör när det predikas för oss. Det vi hör när vi själva läser det för oss. Det kommer genom detta ord, genom det hörda. Men för att höra måste man bruka förnuftet för att kunna urskilja orden och förstå innebörden. Men då använder vi förnuftet som en minister, som en tjänare och inte som en magister. Nu ödelägger man grundvalen för ett rätt studium i teologi om man bygger sin teologi på egna uppenbarelser. Eller på en inre röst. Eller på fromma erfarenheter. Eller vad det kan vara. Det är utomordentligt kanske med fromma erfarenheter. Men det kan aldrig läggas till grund för teologi. Och så snart man lägger någonting annat till grund för teologi än Guds ord, vad det än vara må, så blir det skevt. Så kommer vi på sidospår. Det bör också sägas här att den rätta teologin har ett centrum. Ett centrum som är så beskaffat att alla andra läror som inte just handlar om detta centrum, men de är uppenbarade i Guds ord, antingen föregår och förbereder denna lära eller följer på denna lära. Och det centrum jag då tänker på, det är rättfärdiggörelseläran. Att rättfärdigheten som gäller inför Gud är en gåva som vi får för Kristi skull alena, och att den tas emot inte genom en motprestation eller någon gärning eller någonting vi gör, utan är helt och hållet en fri gåva att tro, att ta emot, att förlita sig på. Denna lära, rättfärdiggörelsen genom tro alena, det är skriftens centrala lära. Allt annat finns runt omkring denna lära och hänger så intimt samman med detta centrum att varje avvikelse så småningom skadar hela läran. Och det är precis vad aposteln Paulus säger på identiskt samma vis två gånger. Nämligen, lite surdeg syrar hela degen. Det vill säga, en liten avvikelse kommer så småningom att skada hela läran. Det finns alltså bara en enda teologi, en enhetlig teologi. Och denna teologi, eller den kristna läran, den har en inre sammanhållning. Och det framgår av detta att varje avvikelse så småningom skadar hela läran. Nu kanske någon undrar, hur ska vi kunna avgöra om det är sann teologi eller inte? Hur ska vi kunna pröva teologerna, lärarna? Hur ska vi kunna veta att han är en rätt, en sann teolog? Vi får väl göra som man får göra i företagsvärlden. Vi får kalla hit konsulter, experter och undersöka. Nej och åter nej. Då är vi tillbaka i en babylonisk fångenskap. Då är den kristne blottställd. Ja, hur går prövningen till? Ja, vad är det frågan först och främst om för prövning? Jo, om den teologie kandidaten jämte en säker kunskap i alla Bibelns läror, det vill säga i alla artiklar i den kristna läran, också har gåvan att utlägga skriften, det vill säga gåvan och skickligheten att också lära andra, eller som Paulus uttrycker det, är väl skickad att undervisa i Guds ord. Det vill säga att lägga fram skriftens lära, att utlägga skriftens innehåll. Och då menas inte med att utlägga skriftens innehåll att försöka få fram och lyfta fram någonting som inte syns och som ingen kan se, något extra fint, utan att just lägga fram och presentera klart och tydligt vad som står där. Klart och enkelt för varje människa att se. Grunden för all rätt bibelutläggning är nämligen att hela den kristna läran föreligger i sådana bibelställen till vilka både lärda och olärda har tillgång i samma utsträckning. Hörde ni vad jag sa? Hela den kristna läran föreligger uppenbarad i sådana bibelställen till vilka både lärda och olärda har tillgång i samma utsträckning. När du hör den här satsen första gången så kanske du tvivlar och tänker, är det verkligen sant? Men tänk efter. Och du får tillfälle under samfemmet som följer efter detta föredrag, och kanske du har tänkt färdigt, att komma fram med något exempel då du tror att det inte stämmer. Och vi ska visa, tror jag, kunna lyfta fram att läran i frågan finns uttalad så enkelt och tydligt och klart. Det behöver ingen tolkning, ingen omtolkning, ingen specialuppenbarelse för att få fram det. Det bara står där, klart och tydligt. Det finns andra ställen som behandlar samma lära som inte är lika klara. Men vad jag sa var detta, att det finns skriftställen som är så enkla och klara att var och en kan se där vad som står. Och det gör det att människor kan pröva läran och lärarna. Och därför kan Paulus säga till dig, pröva andarna. Han ger dig inte en uppmaning här som är omöjlig. Utan du kan verkligen och du ska pröva andarna. Och det är därför att alla kristna kan känna igen sin tro som riktig genom att studera skriften och se vad den tydligt och klart lär. Och i ljuset av skriften kan han skilja falska lärare från det rätta. Nu ska det tilläggas att så mycket förvirring, så mycket dålig teologi, så mycket bibelkritik har florerat så länge att det här låter ju inte riktigt klokt för många. Man har hört så många olika läror. Man har fått en så konstig bibeluppläggning. Det har varit så mycket teologi som inte har grundat sig på skriften alena, utan istället på den fromma erfarenheten eller på andra uppenbarelser vid sidan av Guds ord eller på människans förnuft, att man inte kan tänka sig att det kan vara så här enkelt, att det verkligen är möjligt att se i skriften vad som är rätt, vad Bibeln lär. Utan det är ju så suddigt och otydligt och oklart så att det är väl ändå omöjligt. Nej, hela den kristna läran i alla sina delar föreligger i sådana ställen från vilka man inte först måste avlägsna dunkelheter med hjälp av specialisters tolkningar. Ingmar Furberg ler och tänker på vad han och jag och många andra har fått lära sig vid universitetet. Där är det frågan om specialisters omtolkning och förvandling av texten, att det ju endast ett fåtal som möjligen kan hitta sanningen. Om därmed rycker man Bibeln från människan. Problemet när det gäller att förstå Guds ord, det är inte Guds ord, det är inte texten, utan det är människan. Och därför måste teologens egentliga uppgift vara att hålla fast den oroliga och flyktiga människoanden vid det enfaldiga. Vad menas nu med enfaldig? Vid det klara och enkla skriftordet. Och när den redan har avvikit därifrån, föra tillbaka den till ordet. Tillbaka till ordet. Tillbaka till skriften. Tillbaka in i skriften. Så ska vi bygga tron endast på skriftens ord. Observera, endast på skriftens ord. Och därför måste varje utläggning prövas utifrån skriftens klara ljus. I år, om en kort tid, så är det 500 år sedan Martin Luther föddes. Och det må därför förlåtas mig om jag kommer med några Luther-citat. Han har många som passar in till just detta ämne att studera teologi. Och han säger om detta med skriften: människor i alla tider är benägna och kommer att vara benägna att fara iväg som blinda och vansinniga högt över den gudomliga enkelheten i Kristi ord. Luther hade en sagolik förmåga att djärvt och enkelt formulera sanningarna. Nu ska jag gå in på ett viktigt begrepp när det gäller att studera teologi och försöka förklara hur det här kan vara sant, att du och jag, att alla verkligen kan se vad som står. Hur ska vi då göra? Vad har vi för principer vid läsningen och utläggningen av Guds ord? Då ska jag tala om någonting som kallas för trons analogi. Och jag hoppas att det jag nu säger kommer att förklara vad detta begrepp innebär, trons analogi. Jag har sagt att läran grundar sig på de klara skriftställena. De som inte behöver någon utläggning, utan de lyser med sitt eget ljus. Om man nu tar dessa klara bibelställen och sammanställer dem, vet ni vad man då får? Jo, då får man någonting som man kan kalla för trosregeln. En sammanställning av de bibelställen som är så klara och tydliga att det går inte att vrida dem till att betyda någonting annat än vad som står. Om man sammanställer dem, då får man någonting som kallas för trosregeln. Och det är bra. Och det är det man har gjort när man har sammanställt en katekes, till exempel. Nu ska jag citera Luther igen. Han säger: alltså är skriften själv sitt eget ljus. Ty det är då väl när skriften utlägger sig själv. Tro därför inte påvens lögner och var fri att hålla det för mörker som inte kan stödjas med klara bibelord. Alltså har vi först måste undanröja detta misstag, denna falska lära, ty den har gripit vida omkring sig, nämligen att skriften skulle vara dunkel och behöva upplysas av människolära. Detta är en förskräcklig lära och en hädelse mot Gud och innebär egentligen att vi för den helige ande till skolan för att lära honom hur han ska tala. Alltså om vi säger att Bibeln är dunkel, så betyder det att skriftens författare, den helige ande, han vet inte hur man ska tala. Vi får ta honom till skolan och så lära den helige ande hur han ska tala. Det är hädelse, givetvis. Om man nu bortser ifrån de klara och tydliga ställena, och alla skriftens läror finns i klara och tydliga ställen, bortser man från dem? Eller låter man de dunkla ställena tolka om och förvanska de klara ställena? Ja, då blir Bibeln dunkel. Och då får man den att säga lite vad som helst. Och då blir det stor förvirring. Och därmed kommer jag in på ett falskt bruk av trons analogi. Och det är viktigt att nu lära känna och förstå vad som är ett falskt bruk av trons analogi. Och det är att vilja utlägga klara och vissa ställen genom jämförelse med andra ställen, sådana som är dunkla eller som handlar om ett annat ämne. Ett dunkelt ställe måste utläggas genom ett klart och visst ställe. Inte tvärtom. Inte ett klart genom ett dunkelt. Annars har vi att göra med den underliga exegetiska metoden, enligt vilken ljuset upplyses av mörkret. Det ljusa förklaras genom det dunkla. Och det är en metod som har brukats av villolärare i alla tider. Om det här föredraget skulle ha haft en andra del, så skulle vi kunna ta fram mycket konkret och tydligt en rad exempel på just den metoden. Villolärare har använt denna metod i alla tider, nämligen att förklara det ljusa genom det dunkla. Att använda det dunkla för att upplysa ljuset. Sedan Luther sagt att det inte står någonting annat i skriftens dunkla ställen än just det som på andra ställen står i de klara och tydliga ställena, så fortsätter han. Och då kommer kättarna som fattar de dunkla ställena efter sitt eget förstånd och fäktar så därmed mot de klara ställena och grunden för tro.
Ja, precis så förhåller det sig. Det finns
ställen, det finns mycket här i Guds ord som vi som ofullkomliga, svaga, okunniga människor inte riktigt förstår. Det är dunkelt. Där tar man sin utgångspunkt. Och så utvecklar man med hjälp av erfarenhet eller inre ljus eller nya uppenbarelser eller sitt eget förmörkade förnuft någon specialtolkning, någon speciallära. Och fastän de klara, tydliga ställena visar att ni är på fel spår, det är omöjligt, så fortsätter man i alla fall med dessa älsklingstankar och slår ut de klara, tydliga ställena och förvanskar dem. Om det klart och tydligt står att ingen vet när den yttersta dagen kommer, och sen hittar man dunkla ställen som man utlägger på det viset att man kan veta exakt när den yttersta dagen kommer, man kan räkna ut det, då borde man ju förstå att nu är jag på fel spår. För det klara, tydliga stället säger att ingen vet den dagen eller stund. Men ni vet hur man gör ändå. Likväl så fortsätter man, och man går ut och proklamerar data i strid med Guds ord. Eller ta en känslig fråga som dopet. Det står klart och tydligt att dopet frälsar. Det står på flera ställen att dopet föder på nytt. Det står att det är nya födelsens bad. Det står att det renar. Om man sen utifrån andra ställen försöker få fram en tolkning att dopet frälsar inte, så borde man ju förstå, nu är jag på fel spår. De klara, enkla, tydliga ställena säger ju att dopet frälsar. Och då har jag missuppfattat de dunkla. Jag ska låta de ljusa, klara, tydliga ställena upplysa de dunkla. Men man gör tvärtom. Eller om vi tar nattvarden. Om det står enkelt och tydligt och klart, detta är min lekan, så nöjer man sig inte med detta. Inte därför att man ens hittar några dunkla ställen som skulle säga någonting annat, men därför att förnuftet studsar inför sanningar i Guds ord. Och så låter man sitt förnuft, eller om man lyckas hitta några dunkla ställen, ändra på de klara och tydliga. Vi ska lyssna till ordet. Vi ska ge akt på det och acceptera det på dess egna villkor. Att studera teologi rätt, det är att lyssna till Guds ord. Och det är att böja sig för ordet som det står skrivet enligt dess klara intention. Vi får inte gå ifrån ordets enkla, egen naturliga mening. Allt vad Gud har sagt i sitt ord, det är sant, hur orimligt det än kan förefalla för vårt mänskliga förnuft. Ja, det här som jag har sagt skulle jag knappast ha kunnat säga vid dekanhuset eller vid teologiska fakulteten. I varje fall så skulle det vara ord som inte alls passade in i sammanhanget. Det är dessvärre så att teologi studeras i vår tid på ett helt annat sätt än vad jag har sagt här. Det borde inte vara så. Det borde inte vara så att Biblikums teologiska utbildning är ganska så unik i Skandinavien. Men bibelkritiken och förvanskningarna, missförstånden, förnuftets rådande över skriften har pågått så länge och fått sån spridning att det hör nu till undantagen med ett rätt teologistudium. Det finns en liten folder om Biblikums teologiska utbildning som har skrivits för länge sedan. Men det är ändå någorlunda aktuellt det som står i den foldern. Eftersom den kom ut, tror jag, 1977, så har många glömt vad som står. Det finns några foldrar kvar. Ni kan hämta en sån och läsa det på nytt. Och se lite grann hur vi tänker oss att teologi ska studeras. Syftet med Biblikum, syftet med det här föredraget, syftet med all vår undervisning här eller på kassett, eller när vi är ute och reser på olika håll i Skandinavien. Det är att hjälpa människor till ett vördnadsfullt, grundligt och sakligt studium av den heliga skrift. Vi sätter bibelteologin i centrum. Bibelteologin är hjärtpunkten i Biblikums arbete, och det förstår alla av vad vi har sagt förut. Guds ord är ju grunden för all sann teologi. Textstudiet står i centrum. Vi vill öva oss i att troget tillämpa texternas innehåll, och då särskilt skriftens grundläggande budskap om lag och evangelium. Och detta inte bara för andra, utan för oss själva. Luther har formulerat satsen att bedja, att begrunda och att bli prövad. Det gör en teolog. Det skapar en teolog. Vi bör bedja Gud om nåd att förstå. Vi förstår inte själva. En naturlig människa tar inte emot vad Guds ande säger. Han kan inte förstå det, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 2:14. Vi behöver bli upplysta. Vi behöver bli omvända. Förmågan att se, att tro, att lära känna den enda sanna Guden. En förmåga vi inte kan ta oss. Den kommer genom ordet. Inte genom egen kraft eller egen vishet, säger aposteln Paulus. Förmågan kommer från Gud, som vill att vi ska vara tjänare åt ett nytt förbund. Amen.